Det här är P1, Sveriges Radio.
Historiskt massiva överbelastningsattacker mot SVT i veckan.
Helhetsbilden är oerhört allvarlig. Under mina år på Sveriges Television så har jag inte varit med om något liknande.
Nätet lägger ner, skärmarna lägger ner, klockorna lägger ner.
Och så första intervjun med Rospe Parsi sen han fick sluta på Utrikespolitiska institutet.
Ja, som min jurist sa, du frias i domen men fälls i domskäl.
Du lyssnar på medierna. Jag heter Martina Pierrot. Hej och välkommen till medierna. Kraschad sajt, döda LED-skärmar, sändningar som inte går ut och en strulig app. Ja, det har varit SVTs verklighet den senaste dryga veckan. Bakom det här ligger flera systematiska överbelastningsattacker av historiska mått. En efter en har de avlöst varandra och orsakat felmeddelanden, svarta rutor och regnbågsfärgade kalibreringsränder över hela skärmen. Vad är det egentligen som händer och hur säkrade är SVT för externa attacker när uppdraget säger att SVT ska kunna sända i kris eller krig, oavsett vad? Vi tar det från början.
Jag kom in vid 3:30 när jag börjar och slår på datorn. Och sen plötsligt så slocknar allting.
Nej, förra torsdagen började inte riktigt som vanligt för SVT Morgonstudions programledare Karin Magnusson.
Nätet lägger ner, skärmarna lägger ner, klockorna lägger ner. Och vi inser att det måste varit strömmen som har gått.
Ja, den här kaosartade dryga veckan började med ett elavbrott förra torsdagen som höll i sig flera timmar. Morgonstudions sändning kom igång först vid 7:30 tiden. Dessutom påverkades SVTs och Sveriges Radios interna telefoni samtidigt.
När vi kom in i studion så hade vi ju inga LED-skärmar, vi hade kamerorna fungerade inte, så det fick ju vi såklart ta hänsyn till.
Hur arbetade ni då?
Man får hitta alternativa lösningar. Skriva manus för hand. Så att det är väldigt mycket liksom nödlösningar. Men alla var väldigt fokuserade på att försöka få igång en sändning.
Vad tänker du om allt det här som har hänt nu den senaste gångna veckan?
Jag tror att det höjer vår krisberedskap.
Men elavbrottet, ja, det var bara starten på en riktigt, för att uttrycka det i klarspråk, tekniskt rövig strulvecka. För blott 3 dagar senare, i söndags, så utsattes SVT för en överbelastningsattack.
SVT har just nu tekniska problem på våra plattformar. Vi jobbar med att lösa problemen och här är därför en kortad rapportsändning.
Det blev den första i raden av många överbelastningsattacker som påverkade delar av sändningarna SVT Play och SVT-appen. Det fortsatte på måndagen.
Sveriges Television, som de senaste veckorna har haft flera tekniska problem, drabbades igår av den största överbelastningsattacken i företagets historia. Och idag så inträffade nya attacker.
Och även på tisdagen.
Vi har tyvärr tekniska problem med våra lokala nyheter. Vi hoppas att vi ska kunna visa.
Och på onsdagen.
God morgon, säger vi till dig som nyss har börjat titta. Ännu en dag där SVT har utsatts för en överbelastningsattack. Det här är en av flera.
Nej, men det senaste är ju en DDoS-attack, det vill säga en överbelastningsattack mot våra servrar som har startade söndag kväll. Och sen har de avtagit och kommit tillbaka.
Adde Granberg är teknikdirektör på SVT. Han befinner sig mitt i arbetet med att försöka stoppa de pågående attackerna. En expertgrupp har tillsatts. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bistår SVT. Polisen har på eget bevåg inlett en utredning och mötena avlöser varandra.
Nu sitter vi här. Jag vet knappt vilket dygn det är nästan, men det är i alla fall... Jag vet faktiskt inte vilken dag det var. natten till onsdag hade vi den senaste.
En överbelastningsattack, en så kallad DDoS-attack, är ett orkestrerat medvetet anfall för att slå ut webbplatser och digitala tjänster. Genom att en stor mängd datorer samtidigt försöker gå in på en sajt så blir resultatet att inga vanliga, riktiga användare kommer in på sajten. För SVTs tittare och användare märks det genom felmeddelanden.
Det blir ju inte någonting med trasigt. Ett överlastningsattack är inte att förstöra någonting. Det är ju egentligen bara att skapa ett hinder eller en blockad för den datan som kommer in och skapa någon form av uppmärksamhet. Mm.
Men det är alla digitala tjänster som har drabbats eller är det också de marksända sändningarna?
Ingenting i marksända sändningar, linjära sändningar, viktigt meddelande är drabbat eller påverkat runt den här typen av attacker alls. Och där ligger liksom grunden till vår beredskap och det uppdraget vi har. Utan det kan upplevas på de digitala tjänsterna eller har upplevts på de digitala tjänsterna.
Det stora strömavbrottet var bara en olycklig incident och ingen attack utifrån enligt Adi Granberg. Men SVT, som ju ingår i det svenska totalförsvaret och som har ett beredskapsuppdrag, ska kunna sända även under strömavbrott och överbelastningsattacker. Med den gångna veckan som facit i hand, hur väl rustade är SVTs beredskap och hur nöjda är de? Och om en växande andel av SVT-publiken inte tittar via det marksända nätet utan finns digitalt, har man då levt upp till sin totalförsvarsplikt om man bara kan säkra de marksända sändningarna?
Vad säger det här om SVTs beredskap?
Ja, än så länge tycker jag att det säger att den är ganska god att nå ut och klara VMA och klara våra sändningar, det som liksom ligger i botten för vårt tillstånd. Sen är ju inte, vi vet att publiken inte nödvändigtvis är där vi har den robustheten just nu, utan de har en annan förväntan. Där vi nu hoppas att liksom vårt tillstånd och det vi verkar under följer med den rörelsen som publiken tar och att vi får både medel och resurser för att faktiskt få ett stöd eller kunna stärka den digitala beredskapen.
I och med att det nya sändningstillståndet för public service ska ju bli teknikneutralt, så borde väl det innebära att även de digitala tjänsterna måste vara robusta nog att kunna stå emot attacker också?
Ja, när vi ser det sändningstillståndet så måste vi ju jobba mot det såklart. Än så länge har vi inte det sändningstillståndet i hand.
Men om det då innebär att det är teknikneutralt, hur ska ni då göra för att stärka upp de digitala delarna?
Jag tror att ingen kommer någonsin kunna garantera att man kan stå emot oavsett vilken typ av attacker man får. Vi kommer göra det som krävs för att göra det. Säkerligen behöver omfördela medel. Vi är inte där än, vi har inte det sändningsförståndet. Så att, ja, just nu gör vi faktiskt det bästa vi kan för att klara den digitala distributionen, och sen kommer vi behöva prioritera annorlunda.
Är ni helt nöjda så som det har sett ut den gångna veckan?
Ja, men jag skulle aldrig kunna sitta här och säga att jag var helt nöjd eftersom det har varit påverkan. Jag skulle ha ett system som aldrig får en påverkan. Men det är ju samma problematik som flygbolagen har. De vill inte heller tillverka ett enda plan som störtar någonsin. Det är lite så jag ser på den här situationen. Så svaret är absolut inte nöjd. Jag är säker på att vi kan göra massa saker bättre hela tiden. Vi jobbar på det. Vi lär oss hela tiden, men det är också nya utmaningar vi står inför. Inte bara Sveriges Television utan hela den samhällsrörelsen i digitalisering.
Och SVT är faktiskt inte de enda som utsatts för överbelastningsattacker i veckan. BankID, Swish och Arbetsförmedlingen är bland de som också drabbats. Statsminister Ulf Kristersson skräder inte orden om det inträffade.
Sverige är under attack i bemärkelsen att enormt omfattande cyberattacker som pågår hela tiden.
Jag tror att vi är inne i ett samhällsklimat där det finns aktörer som vill visa att de kan påverka. Så jag ser inte att det är direkt en attack mot Sveriges Television. Jag ser snarare att det är faktiskt en attack mot samhället.
Mitt mellan överbelastningsattacker och strömavbrott har det veckan även kommit kritik mot vilka servrar SVT använder sig av. Internetoperatören Bahnhof gjorde i veckan en undersökning och fann att SVT använder sig av den amerikanska molntjänsten Amazon Web Services. Så här sa Bahnhofs vd John Carlung till podden Kvartal idag.
Man gör sig beroende av ett amerikanskt molnföretag som i förlängningen är en lyder under Cloud Act och Donald Trumps nyckfullhet i princip. Det är att lägga ut viktiga delar av svensk infrastruktur till någonting som man egentligen inte har kontroll över.
Adde Granberg, teknikdirektör på SVT, håller inte med om bilden som Bahnhof målar upp. Att Amazon, dess ägare Jeff Bezos eller USAs president Donald Trump med ett enkelt knapptryck skulle kunna stänga ner SVTs kanaler.
Sveriges Television skulle inte bara ha en amerikansk leverantör som du med en knapptryckning kan stängas av. Så den informationen finner jag inte ens. Nej, svaret, enkla svaret är nej, det stämmer verkligen inte.
Ligger delar av SVTs system på Amazons servrar?
Nej, men vi har nog utspritt, men det ligger nog inga känsliga delar på Amazons system som gör att de skulle kunna sätta Sveriges Television i någon form av gungning. Så det svaret är nej.
Men ni har det utspritt på externa servrar?
Jag kan inte gå in. Jag skulle aldrig gå in på exakt hur infrastrukturen ser ut. Men man har inte bara allting på en server utan redundans och resiliens själv. Så kan jag uttrycka mig.
Men är det rimligt att ett public service-bolag som SVT som en del av totalförsvaret förlitar sig på ändå osäkra amerikanska molntjänster som man inte har full kontroll över?
Jag är nog inte den personen som har sagt att vi förlitar oss på amerikanska molntjänster som vi inte har kontroll på, så det får stå för någon annan.
Fortfarande betraktas överbelastningsattacken som pågående och det råder ingen tvekan om att det är en attack med historiska dimensioner.
Helhetsbilden är oerhört allvarlig. Under mina år på Sveriges Television så har jag inte varit med om något liknande, men det säger väl lite grann också om tidens tand. Det blir mer sofistikerade angrepp och vi ser ökade utmaningar på våra system. Men sen blir vi vår själva vår fälla när vi kommunicerar att vi har problem. Det är ju det som är syftet med hela attacken. Så helst skulle jag inte vilja prata om det alls.
Varför vill man åstadkomma det, att ni ska visa er svaga?
Någon vill visa sig att de kan påverka oss. Det är det som är syftet. Och när jag påtalar att de har lyckats i någon form så har ju de uppnått sitt mål.
Nu ska vi dyka ner i flödet och plocka upp några nyhetsostron från veckan som gått.
Handelsbankens tv-kanal EFN fortsätter sin rekryteringsräd i Mediesverige. I veckan stod det klart att Leo Lagercrantz lämnar rollen som chefredaktör och utgivare för EFN. Och i svallvågen efter det har det utbrutit något av ett ordkrig mellan Dagens Industris chefredaktör Peter Fällman och Leo Lagercrantz. Detta då den som kommer ersätta Lagercrantz som EFNs chefredaktör är Dagens Industris mångåriga nyhetschef Anders Hägerstrand. I veckan lyckades EFN dessutom rekrytera reporten Patrik Höjset. I en intervju i Dagens Media går Fällman till attack. Att någon skulle välja att jobba på EFN av någon annan anledning än pengarna säger han sig ha svårt att förstå. Citat, att jobba på EFN är som att skrika in i en kudde om du jämför trafik mellan dem och oss. Han menar även att EFN bara rekryterar journalister som passerat sin topp. Leo Lagercrantz svarar att han inte håller med, att de är mycket nöjda med rekryteringarna och att de ser framtiden an med stor tillförsikt. Dokumentärserien Den svarta svanen fortsätter skapa uppståndelse i Danmark. Serien fick stor uppmärksamhet förra året då den med hjälp av smygfilmat material visade kopplingarna mellan Danmarks undre värld och en rad välrenommerade jurister och företagare. Nu har två nya avsnitt släppts som visar hur polisen använt infiltratören Amira Smajic för att spionera på danska TV2. Enligt dokumentären har Smajic fotat av källskyddat material som hon sedan vidarebefordrat till polisen. I veckan har både den danska justitieministern och ordföranden för Danska Journalistförbundet reagerat starkt på uppgifterna. Det här skriver tidningen Journalisten.
I slutet av januari i år släppte TV4 en granskning som kopplade Utrikespolitiska institutets Mellanösternchef Rusbe Parsi till ett iranskt påverkansnätverk. En extern utredning startades av UI som kom fram till att han inte ingått i en iransk påverkanskampanj. Ändå fick han lämna sin tjänst. Nu ställer Rusbe Parsi upp i en intervju för första gången sedan den externa utredningen publicerades den 12 maj.
Vad är det som har hänt? Har du fått sparken eller bara kan vi reda ut det där?
Nej, men vi har kommit överens om att vi ska skiljas, som det heter på Hollywoodspråk. Jag var ju överraskad, det kan jag ju säga, så att säga, när vi kom dit hem. Men det är väl också så ibland med utredningar som man inte riktigt håller koll på, att de hamnar någonstans där man inte riktigt vet vad man ska göra med dem.
I den drygt 40 sidor långa rapporten om Rusbe Parsi har en huvudfråga att reda ut varit: vad var egentligen Iran Experts Initiative? Det nätverk av Iran-experter som i synnerhet under kärnteknikförhandlingarna 2014-2015 hade möten med företrädare för den iranska regimen. Var det ett påverkansnätverk styrt och finansierat från Iran? Utredarna skriver, citat: "Vi har i vår utredning inte funnit något stöd för påståendet att Rusbe Parsi skulle ha ingått i en av Iran orkestrerad påverkanskampanj." Och citat: "Vi har inte heller funnit några belägg för att den iranska regimen i någon omfattning av betydelse skulle ha finansierat de aktiviteter som involverat Rusbe Parsi som medlem i IEI-nätverket." Slutcitat. I mediernas intervju med Rusbe Parsi från i februari i år och i en debattartikel i Expressen så sa han att brittiska utrikesdepartementet varit en av huvudfinansiärerna av Iran Experts Initiatives möten 2014. Men det stämmer inte riktigt, visade det sig. Finansieringen av mötena 2014 stod istället Heinrich Böll-stiftelsen för.
Tyska Heinrich Böll-stiftung, alltså den tyska miljöpartiets stiftelse. Alla partier i Tyskland har en stiftelse.
Men mellan 2017 och 2020 finansierades Iran Experts Initiatives möten mycket riktigt av brittiska UD.
När det var tyskarna så var det framförallt att det fanns inget avtal. Så det var frågan, liksom, kommer det kunna bli ett avtal? Och sen senare med britterna, då var det därför att Trump hade kommit in och lämnade avtalet. Så då var frågan, kommer avtalet överleva? Och hur mycket kommer iranierna bry sig om ett avtal där amerikanerna inte är med?
Du har ju tryckt väldigt hårt på just den här finansieringsbiten, att det är brittiska utrikesdepartementet som har stått för betalningen. Hur kommer det sig att du missade att det var liksom ett senare skede än de här mötena som var aktuella?
Ja, men det var ju därför att det var det som jag hade, så att säga, låg närmare i tiden, så att jag kommer ihåg det bättre.
Pengarna som sökts för Iran Experts Initiative har gått via föreningen EIRG, European Iran Research Group. En ideell förening registrerad i Sverige där flera av IEI-nätverkets experter varit med. De beskrev sitt uppdrag som att de skulle sträva efter en, citat, stark relation mellan europeiska länder och Iran som främjar dialog, ömsesidig respekt och hållbar utveckling, slutcitat. Rusbe Parsi har haft med EIRG i sitt CV när han sökte jobbet på UI, men i rapporten får UI kritik för att ha ägnat ett så, citat, förstrött intresse åt vad EIRG är för förening och vad de ägnar sig åt. Och Rusbe Parsi kritiseras för att inte ha varit tillräckligt transparent mot UI kring mötena med iranska regimföreträdare.
De skriver i rapporten så här: "Vi anser inte att det är förenligt med ansvaret för Mellanöstern forskning och analys vid UI att Rusbe Parsi som programchef och medlem i UIs ledningsgrupp samtidigt genom sin förening i skymundan bildar opinion och driver på för utvecklingen av förbindelserna med ett av länderna i MENA-regionen." Vad tänker du om den formuleringen?
Skitsnack. Enkelt uttryckt, till att börja med, den här föreningen pysslade med saker och ting som rörde specifikt Iran ett antal år innan jag kommer till UI. Så det är det första. Och det andra är, det sker inte i skymundan. Hade det skett i skymundan så hade det inte funnits ett bankkonto och en registrerad förening, samarbete med deras utrikesdepartement etc. Och som sagt, på den tiden vi gjorde det så fick vi stöd från de här departementen just därför att de ville att vi skulle försöka klura ut de här sakerna. Och UI kan liksom inte med en halvtidstjänst, vilket är det enda jag haft på UI, komma och hävda att det jag gjorde 10 år tidigare är någonting som är oförenligt med det de gör nu.
Var det opinionsbildning ni sysslade med, skulle du säga?
Nej, det är lite svårt att ägna sig åt opinionsbildning om de enda man jobbar med är utrikesdepartement. Det är inte som att svenska utrikesdepartementet eller brittiska utrikesdepartementet är så naiva. Så att om vi kommer med en analys som de vet baserar sig på vissa typer av interaktioner, att de skulle ta det för dagsens sanning. Eller ens att vi skulle påstå att det är dagsens sanning. Så det vet jag inte. Jag förstår inte vad opinionsbildning i det läget i så fall är.
Ja, men det är väl i så fall opinionsbildning för en liten och väldigt mäktig krets då?
Ja, men det är ju de som har bestämt sig för att betala för att vi uttaget ska kunna göra det. Så i så fall så har de ju själva varit med på det innan vi ens har gjort det.
Till oss på medierna så sa Rospe Parsi i februari att hans möten med iranska regimföreträdare inte varit en nyhet vare sig för svenska utrikesdepartementet eller utrikespolitiska institutet. Då säger du nej, det var ingen nyhet för dem som var så att säga avnämarna. Och för mig är ju då avnämare någon man rapporterar till, så att säga. Men enligt utredningen så hade du ju ingen formell kontakt som du avrapporterade till i anslutning till de här mötena med IAEA. Hur?
Nej, där skulle jag nog säga att de leker med orden. Så avnämare i meningen att någon jag diskuterade frågade mig, ja, jag åkte till svenska utrikesdepartementet. Det gjorde jag ju redan när jag jobbade för EU av uppenbara skäl. Och det var ju, jag berättade ju för dem vilka vi träffade. Sen är ju det här som sagt, när vi pratar 2014-15, det är över 10 år sedan nu. Så att det är ju inte så att de som då var med är de som är på UD nu. Så att om de fallerar sitt institutionella minne, det bär inte jag något ansvar för. Men jag vet vilka jag träffade då. Det här var någonting som vi gjorde via vår ideella förening som en grupp experter i Europa. Så den enda formella skyldigheten vi hade, det var ju att avrapportera till tyskarna som finansierade det. Och sen så småningom till britterna som finansierade det. Och det gjorde vi ju.
De skriver att det är oklart om UD vid den här tiden, alltså jag antar att de menar då 2014-2015, kände till existensen av det här nätverket.
Det är en sån väldigt märklig bild, så att jag vet inte riktigt vilka adjektiv jag ska använda. Jag har med mig ett kontrakt som du kan se från 2015, tror jag det är. Där vi får 365 000 riksdaler av svenska utrikesdepartementet för att organisera en konferens i Teheran. Tillsammans med European Council for Foreign Relations och det iranska utrikesdepartementets forskningsavdelning. Som är kontaktytan alla måste vända sig till om de vill göra någonting i Teheran. Vi var tvungna att lämna tillbaka pengarna för att ingen av oss vågade åka till Teheran. Men de andra lyckades åka dit. Jag tror även Carl Bildt var närvarande. Och den offentliggjordes. Så att hela den här liksom antyden och insinuationen om att svenska UD varit på något vis helt aningslöst kring vad den här föreningen har ägnat sig åt och vad det här nätverket gjort ut på, det är, tror jag, på ren svenska vi kan kalla för skitsnack.
Rospe Parsi har varit kritiserad i flera års tid för att i sina analyser vara regimtillvänd och vara alltför okritisk mot Islamiska republiken. Det här tas också upp i rapporten. Bland annat så skriver de att de har noterat att du haft förhållandevis lite att säga om den bekymmersamma utvecklingen i Iran sen kärnteknikavtalet. Och att du ger en ensidig och ibland regimvänlig bild. Vad säger du om det där egentligen? Alltså har du gett den svenska publiken en väldigt ensidig bild av Iran?
Nej, I'm sorry, men det är dravel. Jag hade tagit det på allvar om det hade kommit från någon som kan Iran. Jag har skrivit om den försämrade situationen i Iran. Jag har vittnat i den enda rättegången mot någon som ställts inför rätta för massavrättningen 1988. Det är mer än vad de här personerna som anonymt refereras till i den här rapporten har gjort.
Vad beror det här på då? För att jag menar, den här kritiken dyker ju upp hela tiden mot dig. Att du framstår som att du fokuserar i alla fall mindre än vad man borde göra på de grymheter som den här regimen står för och som har förvärrats de senaste åren. Varför blir det alltid så här då kring dig?
Nej, men jag tror att det är så här. Det finns såklart som alltid flera variabler. Men en av dem, om vi tar den så att säga iranska diasporan, det är ju att De vill ha röster som kan hjälpa dem med terapin med traumat, helt enkelt, Iran, eller snarare den islamiska republiken. Och det är ju så att säga trauman som är fullt förståeliga. Men det är inte min uppgift som forskare att agera terapeut i det offentliga. Så att jag tror att vad de egentligen är ute efter är någon som kanaliserar deras ilska och kanaliserar deras politiska behov. Vi har haft det som ett stående skämt bland en del av oss som jobbar på UI, men också bland andra Iran-experter, att om jag skulle säga samma sak och skriva under med Robert Persson så kommer det inte tas emot på samma negativa sätt. Så det handlar liksom på sätt och vis om att jag säger det. Om jag säger att solen går upp så måste någon säga någonting om det.
Men det som du framstår som, eller det som dina kritiker tycker att det framstår som, det är ju på något sätt att i de här resonemangen så vill du på något sätt bevara den islamiska republiken.
Nej, jag är inte ute efter att bevara den islamiska republiken, men jag vill först se någon som faktiskt kan ta bort den. Iranier generellt sett i världen, eftersom de flesta av dem som lämnade landet flydde i olika vågor, har tillhört, de har haft hög utbildning som har tillhört någon sorts utbildad medelklass. Och det innebär att de har varit högpresterande var de har hamnat. Så jag brukar säga att de är som Stålmannen. Men det finns ett kryptonit som får dem, inte alla såklart, men många att tappa koncepterna. Och det är Iran. Det vill säga att du kan ha en normal professionell konversation om vad som helst. Men så fort Islamiska republiken och Iran som land kommer upp, då är plötsligt kompassen väldigt svajig.
Men vad tänker du ändå om den här diskussionen om påverkansoperationer och desinformationskampanjer och allting som ändå som har ju en relevans också i västvärlden? Det är ganska högt tryck från utländska säkerhetstjänster och utländska aktörer mot Sverige och andra västländer.
Ja, och samtidigt är det så här, säkerhetstjänster i västvärlden och utanför västvärlden ägnar sig ständigt åt det som numera kallas för påverkansoperationer. Så det är det senaste modeordet. Alla har blivit lite lätt mer hysteriska. Det vill säga det finns en påverkansoperation i varenda buske. Och då är frågan, när den definitionen till slut täcker allt från jag har en åsikt, jag har skrivit en rapport, jag har gjort X eller Y. Om allt är påverkansoperation, då har den ju analytiskt inget som helst värde. Däremot så blir det ju väldigt användbart politiskt tillhygge. Så fort någon säger någonting du inte tycker om, ja, då är de en nyttig idiot som en del av en påverkansoperation. Och så kan man ju hålla på om man tror att man är i lekskolan eller är en, vad vet jag, en halvlitterat svensk riksdagsledamot. Men det är ju inte särskilt imponerande, vare sig analytiskt eller politiskt.
En påverkansoperation från en antagonistisk stat. Visst, man kan raljera om det hur mycket man vill, men till syvende och sist så är ju det ändå ett begrepp som finns av en anledning. Men det är väl relevant att man har de här diskussionerna i alla fall. Och om man från Irans sida skulle vilja bedriva inflytande över svensk media och få ut sitt narrativ, så kanske man skulle vända sig till en prominent Iran-analytiker som kan persiska, som du själv så att säga.
Ja, men jag tror att det skulle ju, när vi tittar på det vi vet i alla fall, det som kommit ut offentligt om vad ett land som Iran gör i västvärlden i taget, så är det ju oftast så extremt klantigt. Så att det är liksom, det är nog att förvänta sig lite för mycket av deras, alltså de ska vara så sofistikerade. Finns det påverkansoperationer? Det är klart det gör. Jag säger inte att det inte finns. Skillnaden är att om man har en mindre av en åsiktskorridor, om vi nu ska använda det modeordet, om man har en mer levande debatt, så kan man liksom analysera sakargumenten mycket mer och komma fram till, finns det något vettigt i detta eller inte? Istället för att kasta paj på varandra och säga det är en påverkansoperation och sen så dör konversationen.
I flera år har Rospe Parsi varit en av de mest frekventa expertrösterna i svensk media om Mellanöstern i allmänhet och Iran i synnerhet. Men sen TV4:s granskning och den efterföljande utredningen från UI, så har samtalen slutat komma.
Ja, där kan vi prata om den verkliga påverkansoperationen i så fall. För jag har inte fått vara med i media alls. Det vill säga ingen har velat ta med mig under den här utredningen. Och vad som händer nu återstår ju att se, det vet vi inte. Så att om syftet var att tysta mig medialt, så har man ju lyckats. Och på ett rent personligt plan så har det ju verkligen inte varit en... Det var nog de tuffaste månaderna i mitt liv.
Både friad och fälld.
Ja, som min jurist sa, du frias i domen men fälls i domskälen.
Det var allt från oss på medierna för den här veckan. Ljudet skötte Johan Hörnqvist. Producent för medierna är Erik Petersson. Och jag heter Martina Pierrot. Vi är tillbaka igen nästa vecka med ett nytt avsnitt. Missa inte det. Ha nu en riktigt, riktigt trevlig helg.
Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.